När vi bad här innanför gudstjänsten, innan gudstjänsten. Hur kom man innanför gudstjänsten? Spännande. Innan gudstjänsten så fick jag en bild av ett fridens rum. Så det var det jag bad om, att vi skulle få komma in i ett fridens rum. Det är så mycket som vi funderar över, som oroar oss. Det kan vara sjukdom, det kan vara framtid, det kan vara vad som helst. Och ibland har vi behov av att lämna det där ett tag. Och komma in i ett fridens rum. Så ska vi be att vi får fortsätta att vara här. Ska vi stå upp tillsammans? Herre, tack att du inbjuder oss till detta fridens rum. Att du vill fylla på med det som inte världen kan ge. Nämligen din frid. Att du vill utrusta oss, uppmuntra oss. Och att när vi går ut härifrån så är inte för att vi är liksom borta från allt som vi ska göra. Men vi har fått en starkare kompass i våra liv. Så att vi kan fatta de rätta besluten. Vi behöver inte följa med varje vindkast hit och dit. Tack att vi får ta emot av din frid och av ditt ord just nu. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Alla som känner mig vet att jag inte har mina främsta förtjänster när det gäller praktiskt arbete och teknik och sånt. En bekant till mig berättade vad han hade skrivit i en referens. Jag vet, man ska ju inte berätta vad man skriver i en referens, men han gjorde det i alla fall. Jag minns inte vad jag sökte, men han berättade att han hade skrivit så här. Jan Gunnar har 5 tummar mitt i handen, skrev han. Jag kom in ändå faktiskt, så det var väl inget praktiskt kanske. Men kanske överdrev han något, men inte mycket. Och jag glömmer aldrig första gången som jag besökte Monikas moster. Det var en sån där turné bland släkten. Ni vet, man ska visa upp pojkvännen. Och bara det är ju rätt så pinsam historia. Och det börjar inte så bra. För det första som hände när jag kom innanför dörren till hennes lägenhet, det var att hon sa, åh vad bra, en kar i huset. Jag har haft lite problem med min fläkt här. Du kanske kan titta lite på den. Och jag ville liksom sjunka genom jorden. Mene, mene, tekel, ufarsin ungefär. Alltså, jag har blivit vägd på en våg och befunnen för lätt. Nu kan jag en hel del annat än att laga fläktar. Men jag ville bara inleda med den här historien för att ge ett exempel på att det ibland finns förväntningar på oss som vi har lite svårt att leva upp till. Vi drabbas ibland av jämförelsesjuka och så tänker vi att alla andra, de är så duktiga, de är så rikt begåvade, medan vi har svårt att se att vi själva har någonting att bidra med. Och om du tänker så, om du tänker att det lilla du har att komma med inte betyder så mycket, då hoppas jag att det bibelsammanhang som jag nu ska läsa kan få dig på andra tankar tillsammans med den här sången som vi också sjöng. Det är Matteus 14, vers 14-21. När han steg i land, står det där, Jesus alltså, fick han se en stor skara människor och han fylldes av medlidande med dem och botade dem som var sjuka. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa, trakten är öde och det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån så att de kan köpa sig mat borta i byarna. Jesus svarade, de behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta ni själva. De sa, här har vi inte mer än 5 bröd och 2 fiskar. Lämna dem till mig, svarade han. Han sa åt folket att slå sig ner i gräset och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sen bröt han bröden, gav dem till lärjungarna och lärjungarna gav dem åt folket. Alla åt och blev mätta och man samlade ihop de överblivna bitarna 12 fulla korgar. De som hade ätit var omkring 5000 män förutom kvinnor och barn. Temat för den här predikan är, som ni har hört, ge det du har. För det Jesus frågar efter här, det är inte efter det vi inte har, utan efter det vi har. Enligt Johannes version av samma berättelse, då var det en liten pojke som hade 5 bröd och 2 fiskar med sig. Jag valde den här varianten för att det finns en ganska intressant uppmaning, och den tror jag att jag har faktiskt på en bild, bara den versen. Matteus 14:18. Jesus sa, lämna dem till mig. Det fastnade hos mig, den strofen. Lämna dem till mig. När de tog det lilla de hade och la i Jesu händer, då blev det till välsignelse för tusentals människor. För Gud är ingenting omöjligt. Så istället för att hålla på och gräma oss över allt vi tycker att vi saknar, fråga efter det vi inte har, så ska vi be Gud att använda det vi faktiskt har. Det vi har fått av honom. Och då kommer jag att tänka på Mose. Gud hade ju uppenbarat sig för honom, och han hade fått uppdraget att han skulle föra folket ut ur Egypten. Och den uppgiften, känner han, den är honom övermäktig. Men då säger Gud i andra Mosebok 4, de 5 första verserna så här. Mose sa, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig. Herren sa, vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Kasta den på marken, sa Herren. Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Mose ryggade tillbaka för den, men Herren sa, räck ut handen och grip den i stjärten. Och när Mose tog den förvandlades den åter till en stav i hans hand. Så ska de bli övertygade om att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Vad har du i handen? Gud använder någonting som Mose redan har i sin hand. Och då tänkte jag, vad har jag i min hand? Vad har du i din hand? Det kanske inte är mycket för världen, men om Gud välsignar, ja, då kan ju vad som helst hända, som vi märkte här. Och vi vet att beträffande den här staven så använder Gud den mäktigt. När Mose på Guds befallning slår med staven, ja, då klyvs hela Röda havet och folket kan gå över. Och i öknen, då säger Gud att han ska slå på klippan med staven och då kommer vattnet. Det, tänker jag, är inte staven i sig det handlar om, utan det handlar om att lyda Guds ord. Att förtrösta på Gud, att följa det han säger. Markus 5 har jag antecknat här, men jag kommer inte ihåg vad det var. För jag la in det i morse, tror jag. Har du det, Helena? Har du Markus 5? Nu blir jag förvånad. Vad kan det stå där? Jag är lika nyfiken som ni faktiskt. Måste vara fel, va? Markus 5:19, står det? Ja. Vad kan det stå där? Nej. Vi kollar i Markus 16 istället, så den där kan du släcka. Där, så stämmer det. Nej, du kan ta bort det. Jag läser bara. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen. Det sista som händer i Markus 16 istället, det var det jag menade. och satte sig på Guds högra sida. Och då står det om lärjungarna som lydde vad han hade sagt. Men de gick ut och predikade överallt och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. De lyder helt enkelt. Då är det Guds sak att bekräfta. I berättelsen om Mose så använde Gud en enkel stav. I brödundret, då handlar det om 5 bröd och 2 fiskar. I Johannes version så säger en av lärjungarna rent ut så här: men varför slår det till så många? Det är rationellt tänkt. För mänskligt sett var det inte mycket till matsäck för så många. Och på samma sätt kan vi tänka, inte kan väl det här lilla betyda någonting för andra. Men behoven i världen är ju oändliga. Det kan vara lätt hänt att tänka att det lilla jag har, det är inte så mycket att komma med. Men vi lär oss idag, tycker jag, att inte förakta det lilla. Och det kanske var något vi visste i huvudet, men ibland så behövs det påminnelser. I Jesu välsignande händer så kan det lilla växa till någonting stort och betydelsefullt. Det handlar om det är att ställa sig själv och sina resurser till Guds förfogande. Som vi sjöng, gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Och egentligen så finns det ett litet bibliskt mönster här när det gäller det lilla. Gud använder lillebror Josef. Jag vet inte, det finns säkert småsyskon här i syskonfamiljen. Ni ska inte vara ledsna, ni som inte är småsyskon. Men ibland så kanske man tänker, man jämför sig ju med storebror och tänker om jag vore som honom. Eller stora syster. Gud använde en lillebror som hade sålts till slav. Han utvalde David, ytterligare en lillebror, till att bli kung. Och när evangeliet skulle spridas i världen, vad gjorde han då? Jo, han tog 12 enkla och olärda män i sin tjänst. Och det här gör Paulus en ganska stor poäng av om vi går till 1 Korinthierbrevet 1, vers 26-29. Där det står så här: bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, 5 bröd och 2 fiskar till exempel, ja, som inte finns till. Just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Och så resonerar han vidare där, Paulus, om hur vår svaghet paradoxalt nog kan bana väg för Guds kraft. Och så tar han sig själv som exempel. Jag minns att jag hade den här texten som kommer sen i början på 2 kapitlet som predikotext när jag installerades i min första församling. Jag kände mig nog så. Det står att Paulus säger att han är svag och rädd och full av ängslan. Och sen kommer han, ja, det är den versen jag ska läsa här, vers 3-5. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Och lite längre fram i brevet så talar han om de andliga gåvorna, eller nådegåvorna, som Gud lagt ner i sin församling. Och jag tycker att Petrus beskriver det ganska bra i sitt första brev. Det 4:e kapitlet. En kort, koncis beskrivning. Jag hittar den. Kapitel 4, vers 10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Guds nåd i dess många former. Den formuleringen tycker jag om. Det finns en stor mångfald i Guds rike och alla har vi fått någonting. Men ibland så tror jag att vi behöver få hjälp av andra att upptäcka vad vi har att bidra med. Att vi behöver uppmuntra varandra. Och det är väl egentligen det Jesus gör här. Han säger så här: ge dem något att äta ni själva. Ni har ju faktiskt någonting ni kan använda. Men de såg inte det. För de tyckte att det var för dåligt. Det var för lite. Och ibland kan det ju vara så här. Vi vet att vi alla har fått uppdraget att vittna om vår tro. Och då kan vi känna liksom så här: åh nej. Det där känns för svårt. Det där känns för stort. En del tycker att det är svårt att formulera sig. Tänk om jag säger fel och så vidare. Men tänk om Jesus kan välsigna 5 ord och 2 suckar, höll jag på att säga. Så att de förmeras och bär frukt. Genom den heliga ande så är det möjligt. Det var ju pingst nyss, var det förra veckan till och med? Ja, då talade vi om hur anden kom, hjälparen. Andens gåvor som är utgjutna över oss. Den här boken Sök Guds ansikte återvänder jag då och då till. Det är en oaspräst som heter Anders Petter Sjödin som har skrivit den. Han skriver så här: vad är skillnaden mellan andliga nådegåvor och naturliga talanger? Ibland ytterst liten. En pedagogisk person är det, vare sig hon tror eller ej. En opedagogisk kan gå hela sitt liv på lärarhögskolan och kan ändå inte beskriva kortaste vägen till järnvägsstationen. Har ni haft någon sån lärare kanske? Ja, inte. När en person börjar leva för Kristus så helgas den naturliga begåvningen. Den kommer till nytta i kyrkan, hjälper Kristi kropp att växa. Det kan gälla andra naturliga gåvor som musikalitet, konstnärlighet, författande, diakoni, administration. Andra gåvor kommer suveränt från Gud och kan inte fås naturligt, vare sig genom födsel eller arv. Det gäller tungotal, kunskapens ord, profetians gåva, helande, gåvan att göra under. Erfarenheten av dessa gåvor brukar radikalt förändra en kristens syn på den helige ande, kallelsen, sig själv och kyrkan. Glädje, frimodighet och en förväntan på Guds möjligheter börjar ofta spira. Det finns en stor mängd andliga gåvor omtalade i Bibeln. Du som är en troende, döpt kristen har en eller flera av dessa gåvor. Min erfarenhet är att en stor del av de troende är osäkra på vilka gåvor de har. Med stor sannolikhet har även du som är öppen och positiv till gåvorna fler nådegåvor än du tror. I en väldigt uppmuntrande bok skriver han dessa ord. Det som händer när den helige ande kommer över oss är precis det han skriver här. Glädje, frimodighet och förväntan på Guds möjligheter börjar spira. Och det har vi behov av, hörni. Det är frukten av andens verk ibland oss. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kärlekens, kraftens och självbesinningens, skriver Paulus. Jag behöver inte vara modlös för att jag inte är så bra på att laga fläktar. Jag har nämligen fått andra gåvor i min hand. Och det gäller oss alla. När vi ska använda något som Gud har gett oss, en gåva som han har gett, så krävs det egentligen mest av allt att vi ställer oss till hans förfogande. Här är mina händer. Med dem kan jag ge. Här är min mun. Med den kan jag uppmuntra. Med den kan jag bygga upp. Här är mina ögon. Med dem kan jag se människan framför mig. Så vad det än är som du har i din hand, så uppmuntrar Jesus oss idag att inte förakta det. Om det så bara är 5 bröd och 2 fiskar, så säger han: ge dem till mig. Och i hans välsignande händer så kan det lilla växa till någonting stort. Amen. Ska vi be. Gud, vi tackar dig för att vi får vara med i riket annorlunda. Där du inte tänker som, du ser inte som människor ser, utan du ser till hjärtat, står det. Herre, vi ber att vi ska kunna bryta det här tänkandet som ibland breder ut sig hos oss. Att vi inte kan göra något för dig, att vi har för lite eller vad det nu är. Och istället förstå att i vår svaghet kan din kraft fullkomnas. Och jag ber att vi ska förstå att du har gett oss alla i din församling gåvor av olika slag. Uppmuntra oss nu, Herre, att våga använda dem för ditt rikes skull. Att våga säga de där 5 orden. Då vill du använda dem, Herre. Tack för ditt rike. Och vi får vara med. Vi ber, Herre, att ditt rike ska tillkomma än mer ibland oss. I Jesu namn. Amen.